Men då slutar vi med att Fredrik slänger iväg datorn då.
Ja.
Antagligen.
Ja. Antagligen.
Ja. Vad annorlunda vi ser ut.
Är Fredrik här förresten? Nej, det är det inte. Är inte du Daniel heller.
Är jag Daniel?
Nej. Jag är Daniel.
Nej, jag vet inte. Vi kör.
Ja. Vi kör.
Det är fredag och det är Fraxon fredag och som det skrivs i chatten, jag är förvirrad.
Ja,
jag också. Är du förvirrad, Tompa?
Ja, alltid.
Ja, du sitter ju på din vanliga plats i alla fall.
Ja, det gör jag. Det är väl jag som är minst förvirrad här då, eller mest. Förmodligen mest.
Brukar vara mest.
Ja, vi håller fast vid det.
Mm. Ja, jag är vikarie för Daniel och vem är vikarie för mig?
Jag är vikarie för dig men också min kollega Kalle. Just så jag är så dubbelvikarie typ kanske.
Vikarie. Ja. Längst ner i vikariepoolen.
Längst ner i vikariepoolen. Det är så här, ja.
Dubbeltrubbel.
Indraget patrask från gatan. Liksom.
Ja. Vem är du då?
Jag är André, redaktionschef på Sveklockers. Så vi sitter ju bredvid varandra här ute.
Så det är du som håller koll på Kalle på dagarna?
Precis, jag ser till att Kalle gör vad Kalle ska göra på dagarna. Helt
gick
enkelt.
Inte så bra den här veckan?
Nej, han var fan snorig och skit. Så ja. han fick stanna hemma.
Det var inte så att du sjukskrev honom för att du ville vara med i Fraxon fredag?
Ja, det här är bara en elaborate grej.
Jobba hemma nu, Kalle. Dubbelbetalt.
Dubbelbetalt. Ja. Trippel OB.
Ja, just det. Ja.
Men vad är André för slags gamer då?
André är väl en slags allätare. Jag har ju liksom, ska vi säga, har ju varit typ på feber väldigt, väldigt länge och fick ju recensera massa spel där så det blev väldigt mycket, ja.
Man blir ju lite allätare när man jobbar med
det. Ja, men precis. Det är så här, vad heter det? Jack of all trades, master of none liksom. Men, nej, men väldigt mycket single player spel, äventyr, action-äventyr, lite rollspel, lite allt möjligt helt enkelt. Jag var inne i Apex ett jävla bra tag, men det har jag lagt ner med.
Ja.
Det var
du är inte världsmästare i någonting? Då?
Nej, herregud nej.
Favoritspel då? Eller genrer?
Topp 3 genom alla tider. Shoot!
Ja, bra fråga. Men favoritspel genom alla tiderna är ju Chrono Trigger, Grim Fandango och vi kan väl dra till med Shadow of the Colossus bara för att det nice.
Passar in här ålderdomen.
Ja, passar, ja precis. Ja. Ja.
Inte purfärskt.
Nej, ja, nej, fan, nej.
Alltså artsy fartsy också kändes det som Shadow of the Colossus.
Det är väl inga artsy fartsy. Det är ett av spelvärldens bästa.
Ja, det är fantastiskt äventyr. Bra, men det är samtidigt så här. Det är, varje gång det kommer upp så här, kan spel vara konst?
Var det det spelet som startade den hela den diskussionen?
Det var väl Aiko tror jag, föregången. Ja, slags föregångare.
Ja, den prequel, sequel, någonting.
Någonting. Ja. Nåväl, någonting. Idag ska vi ska prata om framtidens konsoler. André har alla svar, hoppas vi.
Kanske, ja. Vi får
kanske,
se.
Kanske. Det blir skurkar, det blir Fallout-recensionen och ja, vi ska väl prata lite om quiz också. Daniel har ju flytt den här pressen nu. Det är intressant.
Det är därför han inte är här. Han känner att
ja, han pressar nu.
Han har förlorat sin gamer cred som drar.
Ja. Han fick ju oavgjort för mig, då gav han upp.
Ja. Just det. Men han gjorde det lite snabbare, va?
Nej, han fick ju storstryk senast kanske.
Ja, var det så? Det var? Ja. Ja, han fick stryk men han gjorde det lite snabbare.
Ja, just det. Det var så. Ja. Han krystade ihop en vinst. Ja.
Han kämpade
på det. Ser vi det gick.
Ja. Ja, men vad du spelat sen sist då, Thomas?
Jag har väl kört lite bil tror jag. Hör jag inte det? Jag kommer aldrig ihåg vad jag skriver på de här lapparna. Nej, men automobilista kör jag alltid. Ja, men det var det. Just det. Ja, jag körde automobilista med ett par polare i fredagskväll medan det var något program på TV4 som familjen ville se. Så jag smet iväg som jag brukar göra och körde lite. Och det var roligt.
Det känns ändå praktiskt om fredag när du får dubbelkolla vad du har spelat sen senast.
Ja, men det känns så varje dag skulle jag kunna säga.
Men på tal om det, berätta om Wreckfest-turneringen vi hade.
Just det, vi hade en turnering här på kontoret.
Ja, det är ju en Wreckfest-turnering här på onsdags. Next.
Thomas vann inte, så det var ett skitspel.
Var det någon annan här som vann?
Nej, det var det inte.
Nej.
Det är bra, då går vi vidare.
Ja.
André, vad har du spelat?
Jag sitter och tragglar mig igenom Final Fantasy 7 fortfarande. Rebirth. Det tar sin tid. Alltså. Mm. Det är mycket mer spel än vad föregångaren var, skulle jag säga.
Mycket spel för pengarna.
Mycket spel för pengarna helt enkelt. Ja.
Ja, men jag gör det samma faktiskt. Alltså, jag tragglar mig igenom det också. Och jag har halkat in i Final Fantasy 5 också.
Okej.
Okay. Så jag sitter och jonglerar lite grann. Det här Pixel Remaster.
Ja.
Så det är... Jag kommer prata lite om det sen, men min krönika att jag är en achievement hunter, och det är jag i Final Fantasy 5, absolut. Så jag ska ha all den här, all blå magi, så jag kan sitta liksom i timmar bara för att få en viss grej. Och jag vet inte om jag har roligt eller inte, men det...
Ja. Hur hanterar du tempot om du skiftar mellan 7:an och 5:an?
Det går ganska bra. Ja. Ja, jag tycker det. Ja, men vi har recenserat lite i veckan också. Vi ska ta och kika på det första här. Som jag slog fast hade funktionell grafik. Millennia. Ett slags civilization, ännu en av de här Civilization-utmanarna. Är du Civilization-kille, André?
Jag har ju lagt ner ett par timmar i Civilization-spelen, men det är en sån där grej som jag behöver lägga mer tid på det helt enkelt. Jag är för dålig för att spela det, och ja, det är en endless loop av förlust när jag spelar det.
Oh, spaning här i chatten. De tycker du och Gustav, ni skulle kunna vara bröder.
Ja, det var en liten fråga där om det var du som hällde upp champagne överallt, alla, eller mest dig själv. För alltså, nej, det var inte André.
Nej, vi dementerar det bestämt.
Ja. Ja. Ja, det var inte jag. Jag lovar.
Det var The G-man som gjorde det. Ja. Du är The A-man.
Men vi har ändå ett par likheter. Han har ju sänkt första sidan på FZ, och jag har sänkt första sidan på Sveklockers.
Ja, men se där. Det är någonting, ja, gingerblodet alltså.
Ja, men precis.
Danger.
Ja. Fredrik.
Ja, så är det. Jag ska sänka frags om fredag idag. Det är därför jag är här.
Det innebär att jag blir serveransvarig framöver här. Som inte är rödhårig.
Antagligen.
Kommer gå bra.
Men det om det, Millennia, fick ändå en trea bra, men det var ändå en trea med mer smak. Thomas, var det inte rätt att Civilization skulle sättas lite i framtiden?
Ja, det var det. Det fanns ju potential att bli bättre någonstans med att ställa bort lite buggar och finslipa det överlag bara så att det kan kliva upp. Det är framförallt en uppföljare är väl stora hoppet står till.
Ja, uppföljare gillar ju spelvärlden.
Ja, det kan nog hända kanske. Mm. Så andra Millenniet då? Kanske det kommer en uppföljare som slår Civilization. Om inte Civilization hinner före, men det lär du inte göra, för det är väl 10 år
sedan
senast.
Vad länge sedan vi fick nytt Civilization
Ja, men vi satt och diskuterade vilken siffra det var på det senaste här, och det var ju ett tag sedan. Det var ju 6:an senaste.
Mm. Men räknas vad Beyond Earth som main
sidospår? Nej, det är väl ett sidospår, är det inte det?
Men kom det efter 6:an?
Eller kom det före? Nu blir jag osäker.
Det om det. Tänk, vi går vidare.
Chatten, svara på frågan.
Järntrusten här idag.
Vi har även recenserat Broken Roads, och det är Mikael Berg som har recenserat det. Och Joel recenserade Millennium, om jag inte sa det. Broken Roads hade jag väldigt höga förväntningar på det. Jag kände så här, oh, kan det här vara en så här uppstickare, disco, Elysium-aktigt, men... nej, Broken Roads var tyvärr... Fy fasen, vad buggigt det var.
Broken.
Crikey. Det var broken. Vad gör ni? Frågar Daniel. Okej. Kan någon banna Daniel ur chatten?
Va? Vad gör han här?
Jag vet inte. Han är här. Idag. Vi skulle ju ställa in idag. Nej, shish! Har vi Johnny här? Har vi Uber här? Ja, vi kör på. Broken Rose, det blev tyvärr inget vidare. Obalanserat och buggigt, och det fanns ju så här riktigt hemska buggar också tydligen, som att man kunde lägga ner lång tid på en strid, och sedan striden var slut, men den fortsatte ändå, så man fick ladda om och hoppas på nästa gång.
Ja, det är inte att det pajar före medan du spelar striden. Du spelar klart striden för att inse att du måste göra om den för att det inte tar slut. Det känns som en jävligt irriterande bugg.
Broken Roads, väldigt broken alltså. Ja,
men Daniel, du gillar väl långa spel, så det kanske är någonting för dig då?
Oj. Ska ni ändå fortsätta bråka fast Daniel inte är här?
Ja, men det här är jättebra, för nu kan inte Daniel så här.
Nu är det
Thomas time to shine.
Det krävdes en redaktionell insats för att bli av med
här. Daniel kan liksom inte göra så här. Till exempel.
Ja. Nej. Ska vi banna Daniel?
oj. Nej, men vi har sista recensionen i veckan, och det får man väl nästan säga är the big stuff. Fallout på Amazon Prime. Och vi har sett det här allihopa, lite grann i alla fall.
Mm.
Jocke Kielman recenserade det, och han tyckte om det. Han satte en trea på det, men tyckte ändå att humorn, den skadade mer än den hjälpte. Och att det är lite ojämnt, men att den ändå liksom, när det träffar rätt så träffar det rätt. Och ja, efter att ha sett första avsnittet har jag garanterat mer smak. Mm. Jag tyckte det var bra.
Ja, det med. Mm. Jag har också sett första. Och de är att det har ju någonting och det känns lite awkward, lite skevt här och där. Men det har definitivt potential att kunna bli bättre. Och framförallt så är det värt att ta sig igenom det som du känner om du håller den här nivån. Mm. Tycker inte alls att det var någon jättebekymmer med det. Den är ju lite konstigt här och där, liksom. Man inte gillar allting. Men...
Ja, men det, just det här som Jocke Kihlman skrev, att det skaver lite ibland. Ja, här, hur man, ja. Det kommer liksom, det är lite som... Nu känner jag mig som Daniel, kanske den här stolen som gör det, men när du kommer med din pappa, hur mår du ibland, Thomas, mitt i sändning, och det kanske skaver lite grann.
Vem då?
Ja, ja. Vilka det sagt. Ja. André, vad tycker du?
Ja, jag har väl sett de två första avsnitten och det är ju ändå, ja men det är som ni säger, det är ju lite ojämnt, men det är ändå, ja, det är så här, jag vill inte ställa för höga krav på den här serien om den ska liksom hålla länge, för att det var 8 avsnitt eller något sånt där, och jag vill inte ge upp på den än, men jag har i alla fall definitivt fått mer smak och vill se mer. De har ju ändå fångat det här lilla liksom Fallout-humorn på något sätt. Och, men ja, det blir kanske lite väl mycket vissa sektioner. Den var blodig som fan. Den var,
det var den. PG-18 om det hade varit ett spel.
Barnförbjudet. Mm. Ja. Nej, men det ska bli kul att se vad de tar hela serien, men just nu.
Hade ni någon favorit så här i första avsnittet?
Nej, jag gillar hennes farsa, tyckte jag rätt så bra.
Han skulle precis säga det. Kyle MacLachlan.
Han var duktig, tyckte jag. Ja. Sen känns det liksom, helhetsmässigt så känns det som att det är lite i fas med spelen. För de är också lite quirky och skeva och inte världens tajtaste. Det skaver lite här och där någonstans. Liksom.
Det är ju ibland svårt att översätta sånt här från spel till tv-serie eller film eller vad det nu kan vara.
Men det är ju så stilistiskt, det har ju sån egen stil också. Mm. Man tycker de fångar ju den väldigt bra, liksom, med valven och portar och allting.
Ja, när de kommer ut här, Santa Monica-piren.
Ja, fy fan vad snyggt det var. De hade ju, det var toppar och dalar, om man säger.
Toppar och dalar? Ja. Mm. Men det som är nice är ändå att de har släppt alla 8 avsnitt nu på en gång. Så nu kan man ju bara liksom bingea om man har lust.
Ja, perfekt.
Ja, men som sagt, det ska bli spännande att se vad de tar det.
Ja, jag planerar att åka tåg imorgon. Jag kanske kommer se hela faderullan då. Vi får se.
Hela faderullan. Lite besviken att de inte liksom så här lagt in lite små sketchy buggar av...
Just det.
För att det är ju liksom, hela Bethesda-spelen spelen är liksom ökända för det. Och det är, liksom, det är ju guldläge för dem att ta lite knasigheter.
Tror du vi får någon cameo av Todd Howard?
Annars blir jag besviken. Det kanske var han som var till björnen i första avsnittet.
Vi får se. Todd Howard, om du ser detta så skriv gärna i chatten vem du är. Så vi vet det.
Ja.
Men vidare till något helt annat. Konsolernas nuläge och framförallt framtid. Vad ska man börja egentligen? Det är en väldigt bred fråga. Vad skulle du säga, André? Varför behövs det kraftigare konsoler än vi har nu? Vad är det de inte gör som vi behöver?
Ja, vad ska man säga? Utvecklingen går ju framåt och den har ju gjort det under en väldigt lång tid. Ska vi säga, nu har det gått 3 år sedan vi fick de senaste konsolerna och det är inne på 4:e året.
Det är väl 4 år då i november där.
Ja. Och det har hänt väldigt, väldigt mycket på liksom PC- och hårdvarasidan som kan anammas av de här nyare konsolerna. Både Next Gen och den här mellansekvensgrejen som verkar vara på ingång nu. Med typ AI-uppskalning och förbättrad uppskalning generellt som bara ser snyggare och upplevs bättre helt enkelt. Och det är någonting som behövs, för att det är ju, vad ska man säga, det var inte så att PS5 och Xbox Series X var liksom så här utdaterade när de släpptes, men det var inte så här typ top of the line hårdvara.
Det sades 8K vet jag inför.
Men det står ju 8K på PS5-lådan. Ja. Jag vet inte ens om någon TV har typ stöd för det, eller att man kan köra 8K ut på den, men den har ju möjlighet att göra det. Men vad är det? Nya PS5 Pro säger de att den ska sikta på typ 30 fps i 8K-upplösning. Men det...
Men handlar inte det om, är det 30 fps så är det ju inte det, men jag tänkte annars inte det att du kan spela upp film i 4K eller 8K snarare än att du ska kunna spela i det. Det kan i teorin, men det är ju inte praktiskt användbart.
Nej, precis, och det är ju det som är grejen, det är inte praktiskt användbart.
Nej, men det är ju liksom, det är knappt att klara 4K nu. Liksom. Det hade det inte varit en massa uppskalningstekniker så antar jag att det hade inte kunnat liksom klara av det.
Nej, och det är just det som är grejen. Det är liksom så att den går ju på knäna när den ska visa 4K-material. Mm. Nu var det nu? Alan Wake 2. Det var ju... Det ser ju jävligt bra ut på konsolen, men samtidigt så ser man ju liksom, om man, nu får jag liksom så uppleva det med monsterdatorer på daglig basis. Man ser liksom hur det kan se ut. Och sen gå tillbaka till PS5-versionen och man bara säger, ja, det är fine.
Det. Ja, för det vet jag ibland. Någon gång nu har jag suttit här i lunchrummet och snackat och jag och Tompa bara, ja, PS5 och Xbox är skitbra konsol, ni bara, skräp.
Ja, ja.
Jag vill inte säga att vi är så hårda. Alltså både, ja, det är jag, Kalle och Jonas sitter på PS5 och allihopa brukar spela på dem också. Och det är ju en trevlig upplevelse. Men som sagt, när man har fått se vad PC kan leverera så det är ju en helt annan värld. Nu kommer ju varken nästa generations PlayStation eller Microsoft eller Xbox eller provversionen av PS5 ens kom i närheten av liksom top of the line PC, men det kommer ju vara bättre.
Mm. Men det har ju ryktat, det har väl läckt mer eller mindre specifikationer för PS5 Pro.
Ja.
Hur mycket bättre kommer den vara jämfört med nuvarande? Stora grejer.
Om man ska gå efter de här läckorna.
Ja, nu ska vi se. Jag tror att typ klockfrekvensen på processorn i PS5 Pro är typ 10% eller något sånt. Och det är ju när den går på högvarv. Så det kommer ju ge en liten prestanda boost, men det som är mer intressant är ju att de kommer att ha någon sorts AI-uppskalare, en NPU, Neural Processing Unit.
Just det, den har det varit en del snack.
Precis,
om.
Och ja. den kommer ju assistera med liksom uppskalning av spelen, vilket kommer underlätta för grafikkort och processorn att liksom arbeta generellt. Och när de har jobbat tillsammans så kommer man kunna få en bättre upplevelse utan att påverkar så pass mycket, eller att det kräver lika mycket från konsolen. Och då kan man kräma ut mer från konsolen. Och då får vi se vad som händer med det. Om det blir liksom, det kommer inte vara så här natt och dag skillnad rent kvalitetsmässigt, men...
Kommer det vara natt och dag skillnad på prislappen, tror vi?
Ja, den är intressant. Ja, men precis. För att som sagt, det är 4 år sedan PlayStation 5 släpptes. Mm. Den ligger på samma prisnivå.
Har
ni
inte ökat lite?
Ja, men lite upp och ner. Ja, men runt 6 000 spänn, 6-7 000. Och hur var det med PS4 Pro? Där skilde det väl typ, var det 1500-2 000 spänn mellan originalversionen?
Ja, minns inte exakt, men någonstans där borde det varit det.
Och det är ju, alltså, det kommer ju vara minst 2 000 spänn. Annars, ja... Sony är ju som sagt väldigt, väldigt duktiga på att ta höga mycket pris, eller mycket kosing för sin hårdvara. Och,
DualSense Edge.
DualSense Edge, ligger den på 2.8 eller sånt där.
Ja. Var det inte högre?
Ja, möjligtvis. Ja. Och PSVR 2.
Ja, PSVR 2.
De är som sagt
inte mitt livs bästa investering.
Du köpte den?
Jag köpte den. Wow. Den står där någonstans. Jag vet inte hur den ser ut. Nej. Jag har glömt av den. Men den finns.
Ja. Men jag tänker på den här hårdvaruuppgraderingen som kommer nu, att det blir uppskalningstekniker är en del av det. Mm. Kan man inte liksom få in uppskalningsteknik via mjukvara, eller krävs det hårdvara för det?
Alltså du kan ju, om vi tar PS5, den använder ju redan uppskalningsteknik. Det är ju AMDs FSR och man använder en tidig version av det för att förbättra spelupplevelsen i några spel i alla fall. För att de ska kunna... för att de inte ska gå på knäna när de körs. Men just den här uppgraderingen med att när de får en dedikerad hårdvara som kan hantera den här AI-uppskalningen, då kommer det bara fungera bättre.
Men är det jättesvårt att svara på kanske, men jag tänker, är det billigare att bygga in en sån teknik med uppskalningsteknik hårdvarumässigt än att öka klockfrekvenserna med vad som krävs för det hårdvarumässigt?
Ja, jag funderar lite grann på det där. Jag tror inte vi kommer märka någon stor prisskillnad med just den här, med provversionen, men med PlayStation 6 och Xbox, Nextbox, då kommer det liksom, förhoppningsvis så kommer den prislappen inte vara lika hög tack vare att de kan använda AI-uppskalning för att kunna förbättra grafiken i spel.
Ja, då kan de rendera i 720p och så skalar de upp det till 8K.
Ja, men precis.
Då spelar vi 8K nästa gång.
Då kör vi 8K nästa
gång. Är det dags nu?
Ja, nu händer det.
Nu kör vi.
Ja.
Då kör vi.
Ja.
Då.
Framtiden.
Ja. Men situation Xbox då, där är väl väldigt mycket spekulationer. Men vad kan de göra för? Det är ju alltid liksom, de ligger ju alltid många steg efter.
Ja, och det skulle bli väldigt intressant att se. Phil Spencer sa att det var liksom the biggest technical leap någonsin.
Ja, vad innebär det?
Det är väldigt, väldigt tunga ord som han slänger runt med egentligen. Och ja, möjligtvis att han typ pratar om den här AI-uppskalaren. Att för att det är den jag kan tänka mig att de ska kunna implementera och fortfarande ha en och paketera den som en produkt som är riktad till liksom vanliga konsumenter som inte är extremt jävla dyr.
Men samtidigt så har väl varje ny Xbox eller PlayStation, den som kommer ut först i en ny generation, mm, den har väl alltid varit det största tekniska leapet, har inte det? Mer, nej, det kanske inte har i och för sig.
Ja, det är fortfarande liksom så här PC som alltid har legat, ja, typ ett steg framför, ja, under väldigt lång tid. Och det är inte, mm, om man sitter på Microsoft och ja, nu är det Xbox, men det är liksom att, då har man ändå liksom ganska bra koll på vad som händer och sker i PC-världen. Mm. Och det, då ändå ett, är det väldigt imponerande uttalande att säga att det kommer, mm, vara det största som har hänt sedan skivat bröd på, mm, datorfronten.
Men Microsoft försökte ju se ändå på en ganska ny grej, eller en ny grej den här generationen med Xbox Series S, som den har ju kritiserats för att vara en flaskhals. Mm. Men den har ju samtidigt sålt väldigt, väldigt mycket bättre, mm, än Series X. Ja. Tror du vi kommer få se fler Series S, Series X lösningar?
Möjligtvis. Det blir väl lite så på PlayStation-sidan nu att Pro får vara liksom Series X och vanliga får vara den här S-versionen. Och det kommer ju vara samma problem där med att ja, men de kommer fortfarande ha, för det har varit problemet med Microsofts regler att okej, men spelupplevelsen måste vara identisk på Series X och Series S, vilket kommer dra tillbaka hela upplevelsen. Mm. Men jag tror att det kommer definitivt finnas flera olika varianter av det. Och nu verkar ju Microsoft vara mer sugna på att pusha ut moln gaming mer.
Streaming-grejer.
Mm. Och då kommer de kunna dra ner kostnaderna ganska rejält. Och de bara, ja, nu har vi PlayStation Portal som är jävla intressant enhet.
Som verkar väl ändå blivit en större succé än vad man trodde.
Jag tror att de hade så låga förväntningar, ja, det är på dem. Ja.
Alltså kanske. Ja. Ja, men det är ju sant. De sa ju så här, det här blev en större succé än vi trodde. Några konkreta siffror? Nej.
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 Nej. Men får jag fråga, gå tillbaka till det här med priser. Mm. Både PS5 och Xbox Series kostar ju samma eller mer än vad de förra gjorde. Och vi är 3,5 år in i generationen och det har ju aldrig hänt förut. Mm. Ja, det är ju Nintendo Switch med ett vis då. Mm. Men, de kan. Men hur kommer det sig att priset inte sjunker när du har gjort det alltid förut?
Men anledningen varför priset inte sjunker är ju att det fortfarande är dyrt med hårdvaror. Det här är inte billiga konsoler att framställa. Jag tror att möjligtvis att vinstmarginalen har blivit lite bättre på både Sony och Microsoft med tiden, men det är fortfarande en förlustaffär. Mm. För vad som hände med, var det PlayStation 3 som kom i typ 8 olika versioner eller något sånt där? Det var ju flera olika iterationer av den.
Just det.
Och där kunde de göra fler förändringar på själva liksom, komponentsidan av konsolen som gjorde det billigare för dem att tillverka dem. Men det är inte billigare att tillverka de här konsolerna. För att, det är lättare att ta fram de här chippen och de är knökfulla med transistorer och hela det där köret, men det är fortfarande väldigt, väldigt dyrt att tillverka dem och det kommer det fortsätta vara. Mm.
Och sen har vi ju den här ständiga joken Nintendo Switch 2. Blir en Switch 2 en renodlad uppföljare?
Definitivt. Ja. Det vore konstigt om de inte gjorde det, för att det här är en så stor succé och den är så, vad ska vi säga, allmänt bra. Även om det har liksom en glorifierad bilprocessor i sig så är den ändå
130 miljoner.
Ja, det är helt sjuka siffror. Mm, mm. Kommer den gå om PlayStation 2?
Ja, PlayStation 2, de siffrorna har ju friserats till lite nu.
Ja,
160.
Okej, okay. Ja. Vadå? Bumpar de upp det? Då?
Ja, det var ju han, vad hette han? Andrew Ryan, det är Bioshock. Nu är jag inne på skurka igen. Mm. Nej, men Jim Ryan, han slutade. Det var ju liksom hans sista dag. Förresten, PlayStation 2 sålde 160.
En liten fuling där.
Kan inte sparka mig längre.
Nej, men ska vi gå vidare lite där från hårdvaras framtid för den här gången? Eller har du något mer, Thomas?
Jag bara funderar på om chatten har några...
Ja, chatten.
Vad säger ni, chatt?
Anders L. sålde nyss sin Xbox i ny kartong, oöppnad, låg 2 år. Ja. Väl spenderade pengar på mig, antar.
Jag tror jag lånat ut min Series X till en polare för att jag inte använder den, helt enkelt.
Ja.
Men Kiflom har en intressant grej här. Mm. 30 eller 60 fps är alltid ett designbeslut. Det kommer att vara 30 nästa generation också om utvecklarna föredrar det. Jag tänker på en av dina föregångare, Emil Åkred, som jobbar på Svek förut. Vi pratade om det där med... Var det Xbox One främst, tror jag, som sa att det var så jäkla klen CPU i den. Mm. För jag sa ju precis då, som du sa nu, att det är väl bara, liksom, det är bara en fråga om designval liksom, av grafiken. Hur snyggt ska det vara? Inte? Det blir det skitfullt så kommer det rulla 60. Och han menar på att det kanske inte är så enkelt ändå i och med att det är så klen CPU i den.
Nej, precis. Och det är ju, det kommer ju alltid liksom falla tillbaka på flaskhalsen. Och om vi tar Series X och Series S som exempel så kommer det vara svårt för utvecklarna att liksom försöka klämma ut så mycket som möjligt ur de här konsolerna. Och det kommer fortsatt vara ett problem, i alla fall när liksom utvecklingen av typ tekniker. Nu såg vi, ja, men som vi sa tidigare, Alan Wake kommer med liksom riktigt jävla bra och fläskig path tracing till PC och bra ray tracing på konsol. Men det drar ju ner, det kräver otroligt jävla mycket prestanda från de här enheterna. Och jag vet inte, alltså, utvecklare kommer ju fortfarande sikta på 30 FPS även i framtiden, för att det kommer behövas. Jag tror om Kalle skulle vara här så skulle han säga att 30 FPS räcker gott och väl för en bra spelupplevelse.
Ja, men det beror på spel skulle jag säga. Ja. Ett spel som Alan Wake 2 har inte gjort några större problem med det.
Det handlar ju med pacingen att göra egentligen i spelet. Och det är ju, ja, men, kör du när du kör Final Fantasy 7, kör du i performance eller graphic mode?
Jag kör i, vad heter det? För en gångs skull så prioriterar jag upplösningen. Ja. Bara för att jag hörde massa stuff om den andra
innan. Ja, men precis.
Jag testade demon där i det andra läget och det såg weird ut.
Ja, men precis. Och där har vi ett ganska bra exempel på liksom ett spel som försöker göra kompromisser för att man ska nå 60 FPS. Och det är ju, det visar sig vara, alltså det funkar. Det är ju inga problem, du kan spela i 60 FPS, men det är så mycket snyggare på med 30 FPS. Att det, liksom, det är inte natt och dag skillnad, men det är verkligen, det blir en helt annan upplevelse. Ja, man får den här, det här är en ny konsolkänsla när man spelar, inte nu spelar jag ett PS4-spel. Liksom.
Tumme upp för 30 FPS och som, som du säger så här i chatten, glöm inte att tumma upp. Jag håller Daniels tradition vid liv och glömmer att påminna om det, men nu kommer jag ihåg det.
En fråga till här från Anwest. Han undrar om molnsparande som GeForce Now, om det kommer att ersätta konsoler och PC i framtiden.
Jag tror inte det kommer att ersätta, men jag tror att det kommer vara bli tydligare med mer, att det kommer kompletteras mer med det sättet. Just GeForce Now är ju ganska ett unikum för att de erbjuder så jävla mycket på sin plattform. Det är ju inte bara, det är inte som Xbox Game Streaming där du streamar direkt från Microsoft, utan det är liksom, det är en samling av det hela. Och GeForce Now ligger väldigt mycket i framkant där. Men det kommer ju fortfarande premieras att spela, vad ska vi säga, hemma.
Ja.
För att det känns ju, streaming, det skulle ju kunna spara avsevärt många tusenlappar om det fungerade riktigt bra.
Ja, och det såg man ju redan. Alltså, nu är det tråkigt att Stadia är stendött, men det funkade ju ändå. Det var okej.
Det hade andra grejer där som affärsmodellen bland annat.
Ja, men precis. Kanske en pissig spelbutik och hela. Ja. Mm. Nej, det gjorde sitt jobb i alla fall.
Men om man tänker sådär som Stadia då, det var ju en bra upplevelse när det funkade som det skulle med rätt typ av spel. Men det är ju fortfarande den lilla grejen, alltså om du sitter och kör ett snabbt FPS alltså det är ju en delay och den kommer ju inte runt. Och det är ju i princip fysiskt omöjligt, men däremot så misstänker jag att man kan göra teknik för att komma runt den. Som någon typ av prediction, så att man får en bättre upplevelse.
Ja, men då måste man ju se till att den gissar rätt liksom.
Jo, men så är det ju. Men det är ju lite den grejen man snackar om på gamla Quake-tiden. Mm. Quake 3 eller vad som är, jag minns inte vilket spel det var, men något av spel på den tiden som på något vis skulle predikta lite grann liksom, beroende på att ta hänsyn till lag och såna grejer.
Ja, precis. Och där har vi AI som gör ett ganska bra jobb med det. Om vi tar liksom uppskalstekniken DLSS, Nvidias teknik som har bildinterpolering, eller frame generation, där de skapar bilder baserat på vad som händer och sker på skärmen. Det funkar ju ganska bra. Det kör de också via GeForce Now och det är inte som att spela de här spelen direkt på datorn, men det är ju fortfarande, alltså det är snarlikt. Och om man bara fortsätter förbättra det så kommer det ju bara bli bättre.
Mm. Jag tycker Jinx har en bra poäng här också, att hårdvara är ju kul. Det vore ju synd om det försvann. Alltså det finns doften av en ny konsol.
Ja, vad var det?
Kemikalier.
Ja, men precis.
Ja,
men det är det som är grejen. Hårdvara är kul. Det är kul.
Ja, liksom. exakt.
Peta med konsoler och både dator och hårdvara också. Det är roligt. Det är kul att bygga saker.
Jag önskar jag kunde tycka det vore
kul. Saker är byggda skulle jag säga.
Exakt det. För jag kommer ihåg någon gång när jag skulle byta grafikkort. Jag mådde jättedåligt. Ja. Det var ingen vacker syn.
Jag minns första gången jag öppnade min första PC och tittade inuti den och granskade alla delar och bytte någonting vad det nu var så småningom. Så satte man på skalet, eller vet du det, sidopanelen och allt det där, skruvade ihop allting, stoppade i och det händer inte ett skit. Det lärde man sig, bara skruva inte ihop det, du är en teknisk idiot. Vänta med att skruva ihop det tills allt funkar.
Ja.
Där är vi.
Det var dagens lärdom.
Ja,
Vad brukar vi säga på redaktionen? Det bästa är att man är rätt från början.
Ja, men ni fuskar ju, ni har ju öppna chassin för ni har ju inga... Ja,
om man är fel från början, om man är fel...
Jag bara är. Ja, jag bara generellt är fel. Ja, då är jag kört liksom.
Det är kört för oss, Tompa. Ja. Tyvärr.
Ja.
Men vi går vidare. Det släpptes en trailer i veckan. En väldigt omtalad trailer. Och den kom med ett kanske ännu mer omtalat datum. Star Wars Outlaws släpps 30 augusti. Vad tyckte du om den här trailern, André?
Jag tyckte den fångade en väldigt härlig Star Wars-känsla. Jag gillar liksom atmosfären. Det känns bra. Liksom. Jag har ju spelat väldigt mycket Jedi, Fallen Order och Survivor. Och det här känns mer, vad ska vi säga, livligt.
Mm.
Men det är någonting som är off med det. Jag tycker inte det är snyggt nog.
Nej.
Så det, jag vet inte om jag är så här.
Jag håller med. De här miljön och allting, där känner jag, wow, här är vi. Nu är jag med. Men så fort de zoomar in på sådana här lipsynken och allt det skaver. Vad säger du, Thomas?
Ja, jag håller helt med. Det är fint och det fångar Star Wars-känslan väldigt mycket. Det känns som jag fick var att det är en trailer som vänder sig till folk som gillar Star Wars så att man ska fånga in dem och köpa spelet. Inte liksom gamers som väntar på att få se vad det här spelet är.
Mm.
Riktigt. Och det är någonting som är lite off, men det är inte tillräckligt tight med läppsynk och sådär, och animationer och sånt.
Ja.
Jag är lite förvånad alltså, med tanke på hur mycket beröm Massive fick för Avatar förra året.
Precis.
Eller i början på det här året var det till och med.
Förra året, det var i december.
Ja, det var det. Så var det. Ja.
Jabba the Hutt ser ändå ut som Jabba the Hutt.
Ja, det är svårt att misslyckas.
Liksom. Svårt att misslyckas med den blobben. Ja, nej, men liksom, det är när man ser de här spännvidden av miljöer, då får jag liksom nytt hopp igen för att ha en Star Wars-referens. Mm. Men det är liksom, när man zoomar in på det här känner jag lite, men ändå, 30 augusti, tror vi det håller?
Varför inte?
Men det är nog inte omöjligt.
Jag tänker ändå, det är Ubisoft och de har ändå gjort Skull & Bones och Beyond Good and Evil 2.
Du har en valid point där.
Ja.
Yeah. Men det är också Massive.
Massive är ju mera stabila, det får man säga. Ja, men spännande. Det var ju FZ där röstade faktiskt fram det här till det mest efterlängtade spelet.
Okej.
Okay. Ja.
Och det var innan Indiana Jones hade bekräftats, vilket jag nog skulle hålla högre. Men också det svenskutvecklat.
Mm. Ja, jag håller in det högre.
Ja.
Helt klart. Förlåt Massive, men
ja.
Det är gamla, vad heter de? Starbreeze-gänget.
Just det. Precis. Mm. Nej, men spännande blir det hur som helst. 30 augusti alltså. Och sen en ganska ny bekantskap har varit ute och vevat lite i veckan. Matthew Karch, vd på Saber, som tycker att det här med att spel numera kostar $70 istället för $60, det här AAA-spel. Han tror inte det är hållbart. Och att fler och fler anammar detta. Och han tror att det här med skyhöga budgetar för AAA-spel och utdragna utvecklingstider, att det kommer att försvinna. Det kommer att, och du var ju inne på det i någon krönika, Thomas, vet jag. Mm. Ska man se till kreativitet så finns det inte i AAA. Tycker du han har en poäng här?
Ja, jag tror att spel kostar för mycket och tar för lång tid för att det ska vara ekonomiskt hållbart, tror jag. Mm. Utan att vara inläst alls på den ekonomiska delen av branschen, men det bara känns så. Alltså, kan man göra ett spel som tar, vadå, lägga 5, 6, 7 år på det och ha 300-500 man som gör medarbetare någonstans. Alltså det måste ju dra in så jäkla mycket, det måste sälja så bra. Mm. Och det ställer ju krav på att det är kvalitet och lockande och allt det där. Och det är ju, låt oss vara ärliga, alla studier är inte så bra så att de klarar av att göra sådana, ro hem dem liksom. Det är Rockstar i en sån studio som gör det varje gång i princip. Det finns ju några till, Valve gör det också liksom varje gång. Det är några till, Remedy är duktiga på det, Alan Wake och så vidare. Men alltså det är för många chansningar, tror jag, för att det ska funka. Liksom. Det blir för stor insats och det blir för... Ja, de kommer inte våga. Liksom.
Så det var ju någon här Sean Layden, någon gammal PlayStation-chef, som har ju liksom sammanfattat AAA-utvecklingen över tiden. Det har blivit som en ballong som blir större och större och större och större. Och sen, ballonger brukar väl spricka? Vad tror du, André?
Ja.
Ballonger brukar ju spricka. Mm. De är ju ökända.
Hot take.
Ja.
Lite ledande fråga.
Ja. Nej, nej, men det är ju lite intressant liksom, uttalande. Och det är ju, ja, vilket spelare refererar till här?
Det som är extra intressant är det här, de ska ju släppa Space Marine 2. Och han tror ändå, han utesluter att inte det kommer kosta $70. Men det tänker han lite för att ja, folk ska inte tro att det är dåligt. Mm. Så då måste de nog ändå sätta $70 så folk verkligen fattar att det är bra.
Ja, men och den taken är väl ganska intressant. För ja, hur var det med Alan Wake? Det var väl inte heller ett
fullprisspel?
Det var billigare.
Det var billigare. Ja.
Och $70 är ju fullpriskonsolspel. Det är 850 spänn
ja, exakt,
i Sverige
exakt.
Liksom på PS Store och Xbox Store.
Nej, jag kan väl säga att spel kostar för mycket.
Ja, alltså jag har alltid tyckt någonstans att, eller alltid, det är fel, men alltså jag har ju gått länge och tyckt att spel är lite för billiga liksom, de kostar för, inte att ni ska betala mer, det är inte det jag menar, men alltså att man sätter prisökningen
i. Så du brukar
stoppa till en extra utgång? Ja, lägga till en nolla.
Det är ju sönder en hundring och slänger, nej. Nej, men att det, prisökningen har ju inte hängt med någonstans. Liksom. Mm. Det kostar 400 spänn för 20-25 år sedan för ett PC-spel. Mm. Och det är 500-600 kanske för konsolspel. Mm. Och det har ju legat där i 20 år nästan någonstans. Sen har de tagit in det på andra sätt med DLC och massa prenumerationer och skit de sista åren. Men sen när det har gått upp, privet upp, liksom, det blir så väldigt stort steg på en gång. Då blir man medveten om jäklar vad dyrt det är.
Men det är liksom, någon visade vägen och alla följer efter nu.
Ja, men det är ju så. Det är någon som slog in dörren liksom och klev över tröskeln.
Men det jag tycker är intressant är att alltså det finns ju en standardnivå. Det är ju $70 och det är 850 spänn på konsolen. Mm. Men det är liksom så här, borde det inte vara mer variation? Alltså borde vi inte se fler tillare
som... Ja, de blir lite mer av det nu också. Ja. Det
är, som du tog Baldur's upp Gate var
väl, ja, men Baldur's Gate var väl inte heller. Är det fullpris det?
Ja, det var 850. Jo,
kanske fel, men.
Men det var ju också ett Early Access-spel, så då kunde du köpa det för typ 300 spänn typ på Early Access för 3 år sedan och få full pris. Men det är ju, ja, i alla fall alltså, på konsol så behöver det ju liksom vara mer variation än prismässigt. Ja. Annars är det bara
jag kände till exempel när Nintendo gjorde det här med Tears of the Kingdom, att det var väl deras första inom det prisklassen ungefär. Och det kändes ju logiskt på något sätt.
Ja, men åter till frågan liksom, om det är värt det någonstans. Alltså, nej, jag tycker nog inte att det är det. Liksom, man betalar 850 spänn för alla spel. Spel som GTA, absolut tveklöst. Finns inte liksom, du kan inte ta för mycket betalt för ett sådant spel. Om man ser på GTA 5, vilken kvalitet det hade någonstans. Sen är det många andra spel, som Spider-Man till exempel, den senaste, Spider-Man 2. Alltså jag är ju sugen på det liksom, men det är så här 800, nej det är ännu mer, det är 930 och så här tror jag. Wow.
När man är inne på PlayStation Store och ser den här ibland över 1000 spänn för vissa spel, och känner man bara...
Ja, men alltså jag känner någonstans
det att det är en grej. Ja.
Det är liksom tredje spelet på samma tema i samma serie någonstans, så det är jättebra kvalitet på många av dem. Men inte för de pengarna alltså. Då får man liksom, då ska det vara något så här extraordinärt bra. Man ska känna att det är värt de pengarna. Mm. Typ Red Dead 2.
Önskelistorna har blivit min nya bästa vän att ha liksom, då får jag så här en liten notification, så här, nu är det här på rea, då slår jag till.
Det är ju med, någonstans, nu är man ju bortskämd speljournalist, så vi får ju mycket spel tillgång till dem utan att betala.
Vi sitter och spelar hela dagen.
Ja, det är ju det, bara nu vi pausar. Nej, men att man har ju tillgång till spel, men man köper en del spel, men jag känner ju själv liksom så att jag köper en del spel, privata om man säger det, hur man nu tycker. Och jag är ju mer så att jag tvekar nu när priserna har stigit. Och jag blir inte annorlunda än någon annan. Man tänker sig för en gång till innan man hostar upp de här pengarna.
Jag måste ändå säga att Wesper har en bra poäng här. Första Donkey Kong Country kostade 899 kronor. Ja, och det var Super Nintendo. Ja, jag kommer ihåg när min mamma köpte Secret of Mana till mig till Super Nintendo för 899. Jag har inte gjorda pengar, sa hon.
Nej, jag fick inte Atari, eller vet du det, Pac-Man till Atari 2600 i början på 80-talet. För att det gick på, jag minns inte om det var 500 eller 600 spänn. Och det är ju liksom 40 år sedan.
Jag kan ändå rekommendera att Suicide Squad säljs för 50% lägre pris nu.
Fynda Suicide Squad. Släpp allt. Ja. Titta färdigt gärna, men sen kan ni släppa allt och köpa den, Suicide Squad.
Var den som, det som kom på det efter 2-3 veckor? Eller
kanske. Väldigt mycket billigare, väldigt, väldigt snabbt. Ja. Allt är intressant. Ja.
Det där. Men vi kan summera så här, kvalitet kostar och Suicide Squad är på rea. Mm. det har varit ytterligare en sån här, nu ska vi utse årets spel. Vi är framme i april 2024, men vi håller fortfarande på att summera 2023. Och det var BAFTA den här gången, det här brittiska, som hölls in. Och det var väl lite som vanligt. Baldur's Gate 3 vann tyngst priser, de vann flest priser och sen fick Alan Wake 2 ett par och Zelda fick någon. Det var same old, same old. Men det som var lite intressant var att de hade haft en omröstning om den bästa, den mest ikoniska spelkaraktären genom alla tider. Och om ni hade liksom på förhand fått gissa, vem tror ni hade vunnit?
Jag skulle säga Sonic eller Super Mario. Som...
Mario? Man kan, ja. Sonic fram... Du kan väl inte säga Sonic?
Fram... Jag vet
inte,
jag växte upp på 90-talet.
Du har straffat liksom... ut dig från nästa fredag.
Ja, fuck me, jag guess.
jag hade sagt Mario och Sonic kanske nere på 8:e plats eller någonting. Du då, Thomas?
Ja, Mario ligger ju väldigt bra till. Finns det ju en Gordon Freeman också som jag gärna hade sett högt upp.
Mm. Men vinnaren blev Lara Croft. Mm. Mario blev tvåa och... vi har en dansk på tredje plats. Vilken dansk?
En dansk, ja.
Agent 47, så ja. Men det var väldigt många så här gamla trotjänare. Vi har Sackboy, vi har Link från Zelda, Master Chief Halo, Kratos God of War. Och sen kom det in en liten nykomling där på 10:e plats, Baldur's Gate 3's Shadowheart. Ingen Gordon Freeman, Thomas.
Nej, var fan är Gordon Freeman? Va? Är ni på riktigt?
Nej, men jag vet inte hur det här urvalet såg ut. Alltså fick de fritext nominera?
Jag tror det var fritext.
Ja. Jag tror de fick 10 kandidater att välja på och så var det bara en rangordning i den här listan. Det är alltså
Nej, men den är jättekonstig.
Vem fan har Sackboy som hjälpte?
Sackboy är ju känd för att inte ha någon personlighet, tycker jag. Liksom.
Ja, lite så.
Dumglad.
Ja. Och det var typ han kom ifrån två spel från PlayStation 3-generationen och fick ett eget spel nu. Och så det är så här, var...
Hur? Ingen Duke Nukem, säger Jinx. Pac-Man, skriver Jonsered. Och Pac-Man är på 6:e plats. Men Pac-Man, ja.
Det är inte heller någon profil, det är ju ett ikoniskt spel.
Det är precis.
Och jävligt snyggt liksom. Men...
Jag vill ha de här paddelsen från Pong. Det är min 10 av 10. Ja.
Jag tycker ju rösten är små spökena i Pac-Man. De tycker jag är mer personligt än Pac-Man. Ja. Pack man bara äter. Ja. Nåväl, vi har haft en krönika i veckan också, nu ska vi se. Det var jag som var igång där. Lite så här självbehärligande reklam här nu.
Fredrik är igång igen.
Fredrik är igång igen, en achievement-jägares bekännelser. Och det var väl lite, jag rannsakar mig själv lite grann där. För ibland kan jag ändå, inte i alla spel, men i vissa spel kan jag ändå fastna i det här att jag vill samla achievements. Och det är ofta så här, kommer på köpet när jag kommit en bra bit in i spelet och redan har fått mycket på köpet. Då känner jag, ja men då vill jag ha de där sista. Jag vet till exempel att jag återvände till God of War innan God of War Ragnarök bara för att jag ville ha de där sista. Och när jag slog den här Sigrun, den här sista Valkyrian, det var en sån skön känsla när den här trofén ploppade in. Är du en achievement-jägare, André?
Det beror på vilket spel det är, men det är som du säger, när man har bränt igenom ett single player-spel ser att man ligger på typ 70% och man bara, ja men det krävs inte så mycket mer av mig för att kunna nå den där platinum-rackaren. Då kan vi lägga manken till liksom och köra på. Mm. Men samtidigt så har vi också betydligt mer avancerade spel. Ja, men om vi tar Final Fantasy nu, det är ingen platinum där. Eller typ Sekiro eller några From Software-spelen där jag måste bränna igenom 8 gånger för att ens komma i närheten av en platinum. Det är ju, nej.
Jag har väl platinum-troféer har jag väl 14 stycken allt som allt. Och det är inte många jag har samlat allt i. Och Thomas då? Jag gissar att du inte är en
achievement-jägare. Nej. Däremot så tycker jag att det är bra att det finns, för att just det är upplagt som att det är helt frivilligt. Liksom. Det är ju ett mervärde om man vill. Och vill man samla grejer så gör man det. Det är uppskattat med grejerna.
Just det där, man kan ju stänga av det och skita i det om man vill. Och det är liksom som i spel som, ja, ska vi ta Telltale The Walking Dead, man bara, död, misär.
Det som är lite tråkigt med jag tycker med upplägg, men det är väl som det är, det kanske inte går att göra bättre, men det är ju den där vinst varje gång-grejen, liksom de första 30 achievements eller trophies och vad den är. Det är ju starta spelet, säger så får du en achievement. Liksom. De kan man leva utan. Fast å andra sidan kan man ju stänga av dem.
Man kan stänga av dem.
Man behöver inte titta på dem heller och plinga.
Hur ofta skryter ni med era achievements?
Jag gjorde det i den här krönikan. Ja. Nu fick jag chansen, men nej, det gör jag nästan aldrig. För där pratade jag just, det fanns en så här hemlig, supertuff Kingdom Hearts 2 boss Lingering Will som jag slet mig i flera dagar. Jag grindade och levlade och tränade och höll på. Men det här var jag ändå stolt efteråt. Det var en sån här jätteskön känsla. Och jag hade ingen platinum-trofé i spelet, men jag ville just ha den trofén. Den vill jag ha.
Mm. Alltså,
skryter du?
Nej, jag har ju...
Överlag eller nej, som människa?
Ja, nej, men som människa är ju varje dag. Nej, men just när du kommer till achievement så är det liksom, du behöver ju vara i rätt crowd. Det är typ bara när vi sitter vid lunchbordet jag har ens möjlighet att... Det är väl ni som fattar liksom, hur värdefullt det är att ha en trophy i vissa spel.
Ja, som Anwar skriver här, liksom, när man slänger upp blicken där i hörnen för att se om det poppar upp någonting.
Ja.
Det är achievements, ragg, replik,
material. Frågetecken.
Mm. Med rätt partner så. Rätt, ja. Rätt,
ja, men kanske får testa det. Liksom, så här, slänga ut det på Tinder. Jag har 20 stycken platinum trophies.
Mm. Ja. Men krönikor har vi varje vecka och det gäller även quiz. Och den här veckan, Fallout. Det stora Fallout-quizet. Hur gick det för er i chatten? Det blev ganska högt snitt den här veckan ändå. Det är 6,61. Hur gick det för dig, Thomas?
Jag slog chatten. Så jag har en vinst i alla fall. Så 7.
7? Mm. Ja, stabilt.
Ja.
Undrar om Daniel är här i krokarna och kommer snart och regna på din parad.
Han är traumatiserad.
Eller
så
har han skickat André för att regna på din parad?
Ja, det kan jag tänka mig.
Vi får se.
Ja.
André?
Ja, jag drog till med 9 av 10.
Bra jobbat.
Ja.
Jag
känner liksom.
Ja, nej, men det är bra. Det är duktigt. Ja. Det tycker jag är. Mm.
Passivt, aggressivt.
Ja, nej, det är all heder. Jag tänkte att jag skulle försöka vara så här tillmötesgående och snäll till skillnad mot Daniel, så att han skulle känna att...
Ja, men vi ser
jag
bra.
Jag säger det där också, så att jag är ju missumsam oavsett.
Ganska bra drag i chatten här. 9 och 8 där Lancelot lägger ändå till en liten ledsen smiley. Den här 8:an, den gillar han inte, men 4, starka 4. Man kan vända på det. En ledsen 8 och en stark 4. Man kan se på det på väldigt många olika sätt. Då ska vi se. Ja, det som vi också har varje vecka, vi diskuterar, och förra veckan faktiskt, inte den här veckan, diskuterar vi vilken den bästa bossfighten någonsin är. Och vi ska inte blanda ihop det med skurkduellen, den kommer vi till alldeles strax också. Utan här handlar det liksom om ikoniska fighter i spel. Forumet var igång med Ganon i Zelda i alla olika slags konstellationer, Breath of the Wild och Ocarina of Time. Twilight Princess, Malenia i Elden Ring var en, alltså Elden Ring och Dark Souls, och ja, de är kända för sina bossar. Har ni några favorit bossfighter? Vad skulle du säga, André?
Ja, jag har ett par. Jag skulle vilja säga Baldur i New God of War, eller första God of War, den första fighten.
För att fighten är ju den bästa bossfighten, ja. Det är faktiskt sant.
För att det var, ja, men, alltså, otroligt många bra bossfighter och otroligt mycket bra strid i det spelet generellt. Mm. Men det var så här, jag gillade aldrig God of War-spelen, de första trilogin eller första till PlayStation 2-eran. För att jag tyckte det inte var så kul. Mm. Men just den här Baldur-fighten visade hur stor skillnad det egentligen var. Liksom, det här är en ny upplevelse, så nu kör vi. Och det var så mycket tyngd i slagen att man typ fick gåshud när han
pucklade på. Man fick förväntningar på resten av bossfighterna, de var ju inte riktigt lika bra. De var ju bra, men de var inte...
Nej, men precis. Och det var någonting med den här skalan i fighter, för att i min tidigare God of War-spel så här, men du ska springa och slåss mot en gud medan du springer runt på en titan. Liksom. Det var väldigt episkt, men det här var bara en vanlig tjomme som knackade på din dörr. Och
exakt.
Sen så fick man puckla på honom.
Och man visste inte ens vem han var ändå. Alltså, Magnus här nämner, måste bara säga det, lergubben i Megaman. Och det var den jag visade för dig idag.
Ja, just det.
Vet du vilken det är? Det är den här. Den är på ena sidan skärmen och sen delas den i massa små delar och flyttar över till andra sidan skärmen. Så den blir ett plattformsspel.
Okay.
Och så har man en halv sekund på sig att skada den där innan den åker tillbaka till nästa sida skärmen, härligt. Bit för bit för bit.
Så det är som att du har både chans att få ett rejält kokstryk och bli överkörd.
Ja, den är...
Samma bossfight innan du får in ditt slag.
Oh, Kefka är det någon som nämner. Ja, jag kanske får återkomma till Kefka. Ja, men hade du några fler, André?
Ja, jag skulle säga också en sån här första bossgrej. Men första bossen i Shadow of the Colossus var ju också en... Ja, men det var ju konst.
Det var ju konst.
Det var konst. Mm. Nej, men det visar också liksom så här, det här är någonting helt annorlunda. Och,
just det här med att klättra på.
Jag klättrar på honom och liksom så här, måste du lista ut svaga punkter och hela det där köret. Det var en härlig blandning som liksom så här. Så att,
Wesper kör tvärt emot konst. Great Mighty Pooh.
Ja.
From the Conqueror's Bad Fur Day. Det är en klassiker.
Man vill ha lite mer musikal element när man spelar.
Alla bossar skulle må bra att ha lite mer musikal i sig.
Ja.
Ja.
Men sen trean är ju Genichiro i Sekiro.
Jag tänkte nästan att det var Sekiro när du skrev upp det. Jag visste inte vad det var.
Men det är någonting med den bossfighten. Men det är så otroligt frustrerande att slåss. Man har tagit sig dit och det är den där frustrationen som gör att det klickar på något sätt. Själva gameplay-loopen, eller själva gameplayet. Att man bara fattar vad man behöver göra för att slå dem. Och det är så jävla tillfredsställande när man har klarat den där bossen. Då är man typ redo för allting. För att man är så jävla förbannad helt enkelt.
Och inte livet så svårt längre.
Livet är inte så svårt. Nej. För att om man liksom så här, overcome your fears lite grann. Sen är det bara tuta och köra.
Ja, Thomas då, vad har du för favoriter? Här undrar vi oss till och med en liten bild.
Oh,
du hade också fått det, André, men du är ju vikariens vikarie. Så det,
Ja, jag börjar med GLaDOS då. Det är ju Portal. Det är väldigt humoristisk och rolig och hård jäkel. Så det gillar man ju. Så
får
man
känd i skurkturneringen just nu som fram som en ångvält.
Ja. Sugen på tårta i slutet där kanske.
Ja.
Så det är ju fantastiskt boss. Och sen har vi alltid vår kära Bowser. Han måste ju vara med överallt. Det måste man ta med. Det är ju någonstans ursprunget till en boss. Även om det kanske inte var först, men det är så ikonisk.
Det måste vara den första bossen jag har mött. Om man inte räknar den där hemska snömannen i Ice Climber.
No.
Ja.
Mötte en Astrid som var jävligt jobbig, vet du. Men ja, nej, det är det.
Ja, vad har vi här ute på kanten och vänsterkanten?
Ja, där var det, just det. Ja, den var lite så här, det är inte riktigt boss
egentligen. Svår att fånga på bild.
Ja, det var det. Mm. Men det är Hunters och Striders i slutstriden i Half-Life 2, episode 2. Och det tog jag med för att det är typiskt, inte liksom en typisk boss, utan en annan typ av strid. Att det är ganska utdragna strider. Och det är en alldeles uppenbar slutstrid, men det är inte mot en skitsvår fiende som måste hitta ett knep för att ta. Och det passar min spelsmak bättre, antar jag. Det är därför jag tog med den.
Ja.
Det är så här mindless shooting mer än
Ja, men det är inte det. Utan det var ganska utmanande ändå någonstans där. Liksom. Och du fick flytta runt liksom, med olika typer av strider och sånt där. Jag gillar den bossfighten som satan alltså. Mm. I slutstriden. Så jag är väldigt förtjust i den. Och sen kommer jag på nu naturligtvis när jag ser sådana här rubrikbilder. Man skulle ha tagit Mike Tyson i Punch-Out.
Ja, Mike
Tyson. Det är en ikonisk boss också.
Ikonisk.
Ja, han var snabb.
Räknas alla fighter i det spelet som bossfighter?
Ja, det måste vara Shadow of the Colossus.
Ja, just det.
Shadow of Mike Tyson.
Shadow of Mike Tyson, ja.
Kanske kan vara en idé. Ja. Eller inte.
Ja. Ja, jag har Fredrik. Ja.
Jag har några favoriter här också. Och vi börjar faktiskt här. Lingering Will som jag pratade om alldeles nyss. Är med där ute på högerkanten. Det är... Ja, vad är brillorna, Fredrik? Det kan man undra, Uber. Men det kanske kommer nästa gång. Vi får se. Psycho Mantis i mitten är ju en stor favorit. Känner ni till den något sådär?
Dåligt.
Just den här att den kan läsa av ens minneskort och berätta vad man gillar för spel, om den nu råkar vara Konami-spel. Psycho Mantis är Metal Gear Solid Boss för övrigt.
Och vilket, så kan... vilket spel var det den där? Minneskortet, vilket spel?
Det var liksom Konami-spel. Jag fick ju upp så här, So You Like Suikoden, So You Like Castlevania. Alla de olika Konami-spel det kunde den läsa av. Och det tyckte man var fruktansvärt coolt när den så här bröt fjärde väggen i ett spel från 97 liksom. Och så kunde den ju också så här ta över kontrollen.
Och det gjorde den liksom genom den här DualShock-grejen. Då fick man lägga den ifrån sig och så bara,
man var lite lätt imponerad då, men det var ändå fruktansvärt coolt.
Ja, det är imponerande kreativt.
Alltså det är ju Hideo Kojima i ett nötskal liksom där, att han i framkant hela tiden.
Ja, men hela mediet. Ja.
Var det den man måste plugga ut och plugga in i,
ja,
i en annan
det, man bytte, just det, så var det också. Sen
spoilers.
Sen hade den också någon grej för sig att den bytte kanal på tv, men det var ju bara någon effekt de la till. Det kunde den faktiskt inte göra, tyvärr. En remake på det kanske, vi får se. Och sen har jag med Kefka från Final Fantasy 6 för att alltså det är en sån, först liksom efter halva spelet, så nu blir det spoiler igen, så får han världen att gå under, och sen efter ytterligare halva spel så är han någon slags gud, ängel, alltså Sephiroth har ingen chans skulle jag säga. Kefka är liksom en arg, galen clown som, jag kommer alltid älska honom.
Jag hade alltid svårt för Kefka i Final Fantasy 6. Alltså just den här lilla 16-bit-spriten som han hade. Den
det där avgrundsskrattet med den där lilla spriten. Jag tyckte det var så mäktigt.
Ja, det var inte så läskigt. Det var inte så liksom så här...
Ja. Men det var roligt om det var ångestframkallande. Ett Kafka-moment.
Nu går vi vidare, tycker jag. Från bossfighter till skurkduellen. Vi ska se... hur det går där nu. Nu ska vi se. Där har vi den. Det har avgjorts ett antal åttondelsfinaler. Vi pratade om GLaDOS förut, går fram som en ångvält, slog Dracula. LeChuck slog ut Hitler himself. Hitler är ute. Reaktioner på det?
Ja, du på tiden.
Det på tiden.
Ja, man brukar ju alltid börja bra Hitler och sen tappar han lite. Mm.
Sen har vi någonting här som jag vet att om Daniel hade varit här så hade han gråtit nu. Men Handsome Jack är ute.
Harbinger från Mass Effect slog ut Handsome Jack. Mm.
Och jag tycker också det är lite sorgligt.
Men det är Harbinger i Mass Effect 3.
Min Mass Effect är inte så... Den, jag har vissa luckor att fylla där, känner jag.
Kanske inte från Andromeda då?
Nej, det är det definitivt inte. Och sen har vi då Ganon då som vann ganska klart mot Gaunter Odin från Witcher 3 och framförallt Witcher 3 DLCs Hearts of Stone. Och nu har ju ett antal nya åttondelar startat idag. Bowser mot Diablo. En god bit. Och jag skulle även lyfta fram G-Man mot Kane. Command & Conquer Kane.
Mm. Den kan bli
Jag är riktigt spännande.
Och även Bowser och Diablo. Hur jämför man de två liksom?
Ja.
Nej, men det börjar tajta ihop sig här. Alltså nu när veckan är över så kommer vi ha 8 stycken kvar. Det börjar kännas lite så här. Jag är inte redo att säga hej då än. Men det är ju några veckor kvar i och för sig.
Ja, det är många skurkar kvar.
Så är det. Definitivt, definitivt. Ja, men ska vi börja kika lite vad som händer nästa vecka i spelvärlden? Vi har några nya releases som är på gång. Bland annat det här, Harold Halibut. Vad var det? Din morfar heter Harold.
Harold.
Ja, nej, men det här ser ju jättespännande ut.
Det är ju som en Forrest Shawn-känsla i den här leranimationsgrejen nästan.
Ja. Är det claymation eller är det...
Det är, alltså, som jag har förstått det är det liksom, de försöker bara, det ser ut som det är det. Ja. Men det är inte riktigt det på riktigt. Men illusionen är ändå nice.
Ja, det är väldigt läckert. Du får den här djupkänslan i grafiken. Du kliver in i en tecknad värld nästan, en fejkad leksaksvärld.
Mm. Det känns unikt.
Ja, men verkligen. Det utspelar sig i någon så här stor, i någon utomjordisk värld. Man är i någon jättestor submarine som är som en stad som flyter omkring i något så här alienhav. Och bara det liksom. Eller som Wes beskriver, upphottad version av skrotnisse.
Ja.
Skrotnisse. Det är grejer det. Och det här släpps även nästa vecka. Vi har varit inne på lite Final Fantasy, men Final Fantasy 16 DLC.
Fortfarande världens bästa utvecklare.
Creative Business Unit.
Inspirerande.
Ja, verkligen. Så vi är inte klara med Final Fantasy 16 ännu tydligen. Har du spelat det, Andrea?
Nej, jag har inte gjort det.
Inte jag heller. Jag började på det, men det har inte blivit av bara. Men nu kommer i alla fall ett DLC till det som heter The Rising Tide. Och det ska vara det allra sista. Ja, chocobos, gröna fält. Det känns Final Fantasy helt enkelt. Kommer du kasta dig över det här, Thomas?
Nej.
Nej.
Eller
nej.
Vad frågar du?
Men vad ska jag se? Vi har ett till och det är väl, tycker jag, det mest spännande nästa vecka. No Rest for the Wicked. Ori-studions Diablo-dödare skulle jag vilja säga. Det släpps i Early Access nästa vecka. Och jag är sjukt spänd på det här. Men vissa spel vill inte jag spela i Early Access. Så detta är ett sådant. Vad känner ni när ni ser detta?
Ja, det är ju... Det går på bakgrunden att det är Ori-studion. Det finns ju en grym potential där. Sen får man se vad de ror ihop det. Men det är ju assnyggt och det ser väldigt, väldigt läckert ut.
Jag känner så här, jag är ingen stor Diablo-spelare. Jag spelade första Diablo 1997. Ja. Och jag känner, det är så här jag vill att mitt Diablo 2024 ska se ut. Det är riktigt läckert. Vad känner du, André?
Ja, det här ser väldigt, väldigt lovande ut. Och det ger mig att det är liksom så här Moon Studio som har gjort det. Alltså, Ori är väl en av de bättre spelserierna som har släppts det senaste decenniet.
Ori
det är en klass för sig. Och det är liksom, ja, men jag är inte lika rädd för det Early Access-grejen, för att jag tror det handlar mer om typ balanseringen.
Själva. Det är nog med att jag vill ha allt. Ja. Jag vill ha det göttiga på en gång, kände jag.
Ja, för sig. Men så länge de liksom levererar en komplett upplevelse så är jag nöjd. Men nej, det där ser ju svinfett ut. Och håller tummen.
Ja, vi tror väldigt mycket på det. Mm. Kommer det skrivas någonting om det? Kan vi säga någonting?
Ja, det tror jag att vi kommer att göra.
Vi tror det.
Första intrycken vi tror på det. Slag. Det är ambitionen i alla fall.
Ja. Men hörni, det börjar dra ihop sig för spelhelg. Vad ska chatten spela i helgen? Shoot! André, vad ska du spela?
Ja, jag tror det kommer bli lite It Takes Two. Blandat med Final Fantasy 7 Rebirth. Och
när du tröttnar
på medspelare. Ja. Mm. Och sen så ska vi spela lite Frosthaven. Så det blir lite...
Vad sa du? Frost?
Frosthaven, det är brädspel.
Ah, ja.
Så det
är lite analogt.
Lite analogt, ja. Ja. Men vi kör halvdigitalt med en surfplatta, så det är liksom lättare att hålla koll på siffrorna. Ja. Kan rekommendera det.
Ska vi se, det kommer lite från chatten här. Helldivers 2, såklart. Lost Odyssey, ja, den där pratade vi om för några veckor sedan, ja. Jag är nyfiken på det. Dragon's Dogma 2, Red Dead 2, Red Dead 2 igen. Det gillar väl du, Thomas? Ska du spela Red Dead 2?
Bra spel. Nej, jag ska inte spela Red Dead 2. Jag har nästan spelat klart det. Förutom den tråkiga
epilogen. Jag vill bara påminna.
Ja,
Där fick jag pluspoäng från Daniel.
Ja, fan, det är så där du löneförhandlar.
Det är så jag löneförhandlar.
Ja, just det. Ja, nej, jag har varit lite sugen att installera Fallout 4 av någon anledning här nu när man kollar på Fallout-serien. Men jag kommer nog inte spela det nu för jag väntar tills den uppdateringen kommer om ett par veckor när grafikuppdateringen. Eller Next Gen-uppdateringen, last sen.
Ja, på tal om det. Sjukt att det kom för 8 år sedan. Det var information jag inte behövde.
Ja, var
det är väl nästan 9 år
sedan? Ja, 9 år sedan.
Jaha, 15, precis. 15, 20. Ja.
Fallout 4 är 9 år gammal, så nu kan ni känna er gamla.
Ja, nej, men det blir väl det. Så att, men jag tror jag kommer att kolla på serien. Jag prioriterar det framför att spela Fallout och titta på Fallout. Sen kommer jag köra bil förstås, på Automobilista 2.
Vi ser här. Andy Waldstein, Horizon Forbidden West, bra site. Alexander, Minecraft och Destiny 2, bra mix skulle jag säga. Vi ska se Rebirth, Fallout 3 av en slump, säger Erik Örner. Mario Kart, alltid kul, säger Gustav. Helldivers 2, mycket Helldivers 2 fortfarande. Och där är vi också någonting som är, jag vet inte, Super Mario Odyssey, är det 8 år gammalt då kanske?
Ja, det kom ju på hösten där, det blev, när kom den? 17 va? Ja, 7 år blir det.
Ja, jag ska ju som åka tåg, så det blir nog mycket Fallout, tror jag. Titta på Fallout. Mm. Kan jag bingea serien? Det är mycket möjligt. Det beror på lite hur bra den är. Men ja, ska du fortsätta titta på Fallout?
Jag tror det. Jag kommer nog fortsätta på en gång.
Mm. Ja, men det var detta helt enkelt. Ja. Vikarier och kaos och allting, men vi rodde väl det i hamn skulle jag säga.
Ja, fan. Jag sitter här och är gammal i hörnet, så det är som det brukar vara. Då är det tryggt.
Ja, men det är tryggheten i det här avsnittet. Ja. Du sitter där och du kommer sitta kvar där en hel vecka.
Ja, ja. Ja.
Du kommer inte gå hem.
Nej, lyfter inga mumifer.
Nej.
Skit.
Jag har inte gråtit en enda gång.
Nej, inte jag heller. Det är liksom starkt av oss att inte gråta, även om det är starkt att gråta också.
Ja.
Ja.
Men hur bedömer vi Daniels chanser att få komma tillbaka nästa vecka?
Ja, det beror väl på om han känner, om han tycker vi gjorde bra jobb eller om han fortfarande är liksom... Ja.
Du kuppar ut honom nu när du har ledarstolen där.
Ja, precis. Nej, Daniel kommer vara tillbaka nästa vecka, det kan vi vara trygga med. Och vad är det Daniel brukar säga som avslutningsord? Jag höll på att säga, var rädda för dig själva, men det är det inte. Var rädda om varandra, var snälla mot dig själva. Och det är väl fina ord, så... Vi tar spel här på det tycker jag. Tjing tjing!
Hej.